Det är Filipperbrevet 3 som vi ska läsa. Kapitel 3 och vers 7 kan vi börja med. Kapitel 3 och vers 7 i Filipperbrevet. Och det står så här: men det som var en vinning för mig, det har jag för Kristi skull räknat som en förlust. Ja, utan tvekan, och jag räknar allt som förlust på grund av det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har allt sammans förlorat sitt värde, och jag räknar det som skräp för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom, inte min egen rättfärdighet som kommer av lagen, utan den som kommer genom Kristi tro, rättfärdigheten av Gud genom tron, för att lära känna honom och hans uppståndelses kraft och bli delaktig i hans lidanden, i det att jag blir lik honom i hans död. Vi kan sluta där. Nu har vi börjat den här bibelundervisningen. Vi började några månader sedan. Och det här är en fortsättning. Jag går över det allra sista, det viktiga. Och sen går vi vidare. Till, det blir en fortsättning av vad vi har redan börjat. Jag ska försöka sitta här. Hoppas att ni kan se mig. Ser ni mig? Ja, det är frågan om jag ser det här. Vi får prova. Annars får vi ta en högre. Sen har jag skrivit upp ett hjul på tavlan här. Och det här är en bild av Kristus, tro det eller ej. När man ser, jag ska inte gå in på det nu, det kommer lite senare. Men det är en bild på Kristus. Från olika aspekter. Men om jag skulle ge en överblick, eller om man säger över vad vi ska ta upp nu ikväll, så är det att lära sig sanningen. Vi började med att lära sig Kristus. Och det tar aldrig slut. Vi kan inte lära oss Kristus som han är. Det är märkligt att det står att ingen känner Kristus bortsett ifrån Fader. Som Fadern känner Kristus, det gör vi inte. Han har en sån intim kunskap om Jesus som vi kan aldrig få. För de är ett. I gudomen är de ett. Och jag vet att när jag nämnde det här till mina elever i Kenya på bibelskolan, de häpnade. För vi pratade om Jesus, vem han var och ja, så mycket om honom. Och sen sa jag att det är ingen som känner Jesus som Fadern. Och de tittar på mig. Ja, men vi måste lära känna oss Kristus. Det gör vi, men inte som Fadern gör. De blir lite skrämda. Men då kom den helige ande över undervisningen. Och det hände varenda gång vi hade den undervisning. Så kom anden. Och det var en märklig erfarenhet. Så Herren började tala. Jag sa åt dem, ska vi sluta undervisa nu? Och de sa ja. Vi vill inte ta med undervisning, utan nu vill vi vara inför Herren. Vi kunde inte fortsätta. Och det är det. Vi måste möta honom. Det kvittar med program och även undervisning. Om det inte är smor av anden. Det är, får jag säga, det är bärlös. Utan spörelsen så sker ingenting. Utan den heliga ande så sker ingenting. Jag kan prata, men om det är död så sker ingenting. Så får ni huvudkunskap kanske, men vad hjälper det? Vad hjälper det? Utan det är uppenbarelse kunskap som vi måste ha. Och när jag sitter här och undervisar, då jag är rädd att det ska bli ett död ord. För det enda jag är intresserad av, det är levande ord. Och jag vet att vi är allesammans. Så jag går i bön. Och vi är alla i bön när vi tittar på vad jag har här. Amen. Är vi? Vi är ett. Ja. Underbart. Då börjar jag med att ta de två grundläggande saker och sen första grundläggande lektion som vi har redan haft före Kristus. Före Kristus? Före jul, tänkte jag. Vi är, som jag säger, vi är i Kristi skola. Var och en av oss är i en skola där vi lär känna honom, lär känna hans vägar, lär känna hans tankar. Allt, eller inte allt, men en hel del om honom. Vi lär oss Kristus i skolan. Så Kristus själv är målet i den här skolan. Ingenting annat. Och det finns en lärare i skolan. Och det är ingen mindre än den heliga ande. Så i skolan har vi målet, Kristus. Allihopa går mot honom. Vill se mer av honom. Uppleva mer av honom. Lär känna mer av honom. Och läraren i skolan, det är den heliga ande. Det är han som kan göra ordet levande. Och som gör det. I mitt liv, i era liv. Vi är alla på samma nivå. Kvittar sig om man sitter här och delar. Vi är alla på samma nivå. Vi är alla ett i Kristus. Den grundläggande lektion som vi har pratat eller gått igenom. Första versen jag vill att vi ska läsa. Det är Bette som har det ansvaret nu att läsa alla de här verserna som... det är Johannes 15 och 5. Johannes 15 och 5.
Är det en vers eller är det flera, Colin?
Mm-hmm.
Är det en vers?
Yes it is.
Okej.
Okay.
Yeah. Ja. Så läser jag från Johannes 15 och 5. Och där står det så här: jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Vad Jesus.
Jag undrar, när vi läser, om vi tar sista delen. Utan mig kan ni inte göra någonting. Vi har hört det här många, många gånger. Vi har kanske undervisat om det här flera gånger. Men har vi upplevt verkligheten i det? Ja, säger man. Och jag ifrågasätter om vi har gått igenom det här. Eller om det har blivit en undervisning som vi tycker att det var en jättefin undervisning. Utan honom kan vi ingenting göra. Vi vet det. Men har vi kommit dit? Eller lutar vi oss på vår egen kunskap? När någon undervisar om det, talar om det, vi säger, ja, det var enkelt. Det vet jag. Men det är ett djup erfarenhet. Det kostar. Utan mig kan du ingenting göra. Och som jag har sagt, ingenting betyder inte någonting. Det betyder ingenting, för ingenting är ingenting. Men visst kan jag göra lite grann. Titta på Gamla Testamentets vad heter det? Tält.
Tabernakel.
Till och med de som sydde. Det är symöte nu. De som sydde i tabernaklet, de behövde smörjelsen av den heliga ande att göra en sån sak. Vi tänker, nej, men det behövs inte. Vi är kloka, vi har lite mer här uppe, det behövs inte. Men det har vi fel. Vi har fel det. Vi tänker att en del behöver smörjelsen, men inte den andra. När de i första församlingen, när de hjälpte att lägga på bordet mat och sånt, de tog de som var smor av anden och tro. Alltså var och en i bygget av tabernaklet behövde smörjelsen. Hela allting. Och jag tycker det är underbart. Utan mig kan ni ingenting göra. Så när du gör någonting rent praktiskt, tänk inte av vem som helst kan göra det här. För det är inte sant. Om du är där Herren har ställt dig, då behöver du smörjelsen. Kvitter vad det är. Så vi ska inte se ner på oss själva och tänka, han är apostel, han är profet, men jag kokar kaffe. Och vi höjer upp den ena och sänker den andra. Då gör vi fullständigt fel. Vad var det Paulus sa? Och Apollos, han sa, vad det är, hur var det? Han undervisar och så var Apollos som kom och hjälpte till, ungefär. Men han sa, vem är Paulus? Och vem är Apollos? Vi är tillsammans, vi är ett i vad vi gör. Ingen av de två var upp och den andra ner. De var på samma nivå. Och tänk vad underbart att kunna komma och koka kaffe för någon. Ge lite vatten till någon. Om du ger vatten till en profet så får du en profets lön. Tänk att Gud ser inte som vi ser. Han värderar inte som vi värderar. Ah, han är bara, hon är bara. Nej. Vi har missat. Missat fullständigt. Alla, inte missa. Det finns de som känner att de är inte värdelösa, men de är lite sämre än andra. Hon kan mycket mer än vad jag kan.
jag är lite bättre kristen som hon är. Jag har kommit lite längre. Ja, hur långt har du kommit om inte du kan lära känna Kristus som faren gör? Du har inte kommit så långt. Inte jag heller. Inte så långt som ni har kommit. Det är jag säker på. Så. Ja, det var inte det jag tänkte säga. Men det är alltid så. Frågearbete. Man har någonting att säga. Men sen hoppar man in i någonting annat. Och man funderar. Var är jag nu? Vad sa du? Ja, det är det. Det är det. Alltså, jag pratade med någon, jag vet inte vem det var. Att du har bett det. Vi måste ha en helig ande. Det är okej att ha lite notes här som jag brukar ha när jag undervisar. Men det är inte alltid att jag håller mig till dem. Helt och fullt, för jag tänkte inte säga vad jag tänkte, vad jag sa nu. Okej. Vad Herren gör, det är att bryta vår egen mänsklig kraft. När vi tjänar Herren, när vi följer honom, vad vi än gör. Det som är vårt problem ofta, om inte oftast, det är att jag litar på mig själv mer än på den helige ande. Jag tänker, jo, men jag kan göra det där. Det går bra. Jag behöver inte här just här. Här klarar jag mig. Om det är en andens verk, men om församlingen är en andens verk, så kan ingen av oss göra någonting utan honom. Inte en enda. Halleluja. Är ni med mig? Ja, det är bra. Men du, min egen kraft, den köttiga kraften, det är det som anden måste plocka bort ifrån oss. Och det kostar. Vi pratar om det kristna livet. Hur bra det är, hur fantastiskt det är. Hur enkelt det är och sånt. Men vi har glömt att varje steg kostar. Det kostar vår egen förmåga. Vi tänker, ja, men jag klarar det här, fader. Jag kan det. Och så tittar han på mig. Colin, kan du? Menar du det? Colin, kan du göra ett andligt verk? Och svaret är nej. Ingen av oss i oss själva kan göra ett andligt verk. Vem av oss kan föra en människa till nytt liv? Ingen. Nej. För det är ett andens verk. Vi har glömt att allting är en andens verk. Och så går vi och försöker det här. Och går vi och pratar. Och går vi och undervisar. Och går vi och kokar kaffe. Alltså, allting är en andens verk. Och vi skulle behöva vara mycket mer medveten om den heliga andens närvaro. Och Jesu närvaro. Den heliga ande, han förhärligar vem? Sonen. När den heliga ande betjänar Guds folk, då är det alltid sonen som lyftas upp. Det är så viktigt att komma in i det lite längre. Men så vad Herren gör, det är att bryta den mänskliga styrka. Vad han gör som någon som vill tämja en häst. Det har vi pratat om, men jag tar upp det igen. Att tämja en häst. När man ser en häst som springer över prärien, den ser så underbart. Och det är underbart. Den har sån styrka när den springer. Vilken energi. Vilken härlig syn att se den här djuret på prärien. Men vet ni vad? Den här underbara hästen för mig, den är värdelös. Jag kan inte göra någonting med det. Går jag för nära så springer han. Den är oanvändbar. Den här hästen. Den måste först tämjas innan jag kan använda hästen. Man kan tämja en häst genom att man gör det i kärlek. Eller man kan göra det därför att man är arg med hästen, för han gör aldrig vad jag vill. Om man försöker med vrede med den, man kanske kommer fram till att hästen börjar beskärna eller hjälpa mig eller gör. Men jag har förkrossat den hästen. Han lyder inte på grund av att han älskar mig. Han lyder mig därför att han måste. Jag har varit så hård med hästen. Herren måste bryta den mänskliga kraften. Men han gör det inte genom att förkrossa oss. Han gör det i kärlek. Kom alltid ihåg vad han gör i ditt liv, vad han gör i mitt liv. Det är alltid i kärlek. Alltid i kärlek. Och här är vi och vi sitter och vi tänker på vad vi har varit igenom. Och vi tänker, men det där kan inte ha varit kärlek. Och när vi tänker mänskligt så kan vi tänka så. Men när vi tänker som Gud tänker, varför han har gjort det, varför han gjorde det just då, varför han tog just den sak för att lära mig någonting. Han ville göra någonting i mig. Och det är bara honom som vet och visste vad jag behövde. När vi tittar på oss själva så är vi inte medveten om egentligen vad vi behöver. Vi ser inte vad vi behöver. Men Gud, han ser så mycket längre. Han vet vad vi behöver. Vi vet inte det. Vi kanske inte har någon aning att vi behöver det. Men det underbara med Herren är att han lever i evighet. Han vet slutet ifrån början. Och han vet vad jag behöver. Även om jag inte vet det. Så när någonting händer mig, då blir jag arg kanske. Och säger, Fader, varför gjorde du det här? Och så blir jag lite arg. Är det bara jag som? Nej. Ja, det är bra. Är det inte bara jag som... Så med den illustration att tämja en häst, då, om man har gjort det med kärlek, då har jag en häst som kommer att hjälpa mig, ge mig vad jag behöver i form av transport eller vad det är. Jag har en häst som är användbar för mig. Och han är inte skrämd när jag kommer. Utan han kommer upp till mig och vill ha lite mat och sånt. Alltså vi är vänner. Annars är vi ovänner. Och det är det som Herren gör med oss. Genom kärlek. Då tar han bort den mänskliga styrka. Han tar bort den mänskliga styrka. Där vi säger, Herre, jag kan göra det här. Jag är bra på det här, Herre. Du skulle se mig. Men han säger, Colin, du är inte bra på det. Utan mig kan du ingenting göra. Och det kostar. Därför att vi vill inte förlora vårt liv. Är det någon här som tycker om, älskar att förlora sitt liv? Vem tycker om, ska vi säga, att förlora sitt liv? För det är det här som det gäller. Som en kristen, det är att förlora sitt liv igen och igen och igen. Det är inte bara en gång, tro mig. Han vet. Och han tar oss den väg som vi måste gå. Men den är hästen. Det finns en sak med hästen. Den är så stark i början. Och om man tämjer honom på det rätta sättet, så blir han lika stark. Men det finns någonting som har hänt. Den styrka har blivit mig till en välsignelse. Och det är inte längre för oss en egen styrka. Hästen har den nya styrkan och mer. Och vi också förbli att ha en styrka. Men den styrka har tämts. Säger man så?
Tämt.
Ja, hoppas att ni förstår mig. Men min styrka lutar mig inte på. Jag litar inte på min egen styrka. Trots att jag har. Den har inte förkrossat på det sätt att Gud har fullständigt i vrede förkrossat mig. Nej, han har plockat bort självet. Det själviska livet som är i min styrka. I allting som vi har i början så finns det en själviskhet i det. Nu ska jag säga någonting som kanske ni inte accepterar. Men Guds kärlek och vår kärlek är olika. Vi är olika. I min kärlek så bottnar den i själviskhet. Ni kanske har hört det förut. Men har vi tagit till sig att vår egen kärlek grundar sig i bottnet i själviskhet? Vi kan inte älska riktigt med mindre än att vi har själviskhet. Det enda kärlek som inte har själviskhet, det är Guds kärlek. Som ett fullständigt utgivande, så att sonen kom ner från himlen och dog för dig. Det är osjälvisk kärlek. Och Gud har bara osjälvisk kärlek. Men det har inte vi. Förlåt att jag säger det. Jaha, nu har din stolthet fått en knäck. Och min också. Men det är sant. Så lita inte på egen kärlek. När vi behöver älska och ha kärlek, då behöver vi en del av Kristus. Ibland kan vi säga, Herre, jag behöver det här eller det där. Jag behöver mer tålamod. Jag behöver mer kärlek. Jag behöver mer allt annat. Jag behöver det. Och så går vi till Herren och säger, Herre, jag måste ha min kärlek. Jag måste ha tålamod. Jag måste ha det här och det där och det där. Och vet du vad han säger? Han säger, här är jag. Vad behöver du mer? Allt du behöver finns i Kristus som bor i dig och i mig. Jag kan inte ha mer tålamod om inte jag får det ifrån han som bor i mig. För det är inte min kärlek och mina försök att bli snäll och tålmodig och så vidare. Det är inte min förmåga att kunna göra det. Så jag säger, Herre Jesus, jag behöver mer av dig. För du är det inom mig. Vad enkelt det är. Vad enkelt det är att säga, Jesus, utan mig, eller han säger till mig, Karin, utan mig kan du inget göra. Nej, du kan inte. Du kan inte behaga Fadern. Vet du det? Du kan inte behaga Gud. Du kan göra vad du vill. Slita varje dag. Du kan göra precis vad som helst för att behaga honom. Men du kommer aldrig att lyckas. Det är för att den enda som kan behaga Fadern är Sonen. Det enda. Och du säger, ja, men visst kan jag det. Visst kan jag behaga Fadern. Nej. Det kan du inte. Förlåt att jag säger det. Men det finns bara en som kan behaga Fadern. Tror du att det är du? Nej. Det är Sonen som kan behaga Fadern. Vem kan leva det kristna livet? Hur många här kan leva det kristna livet? Nu håller ni på lite rädda. Jag vågar inte. Jag ska tala sanningen. Och det är att ingen kan leva det kristna livet. Du kan göra så mycket du kan. Du kan följa honom. Du kan läsa ordet. Du kan be. Du kan göra allting som man bör göra. Men du kan inte leva det kristna livet. Därför att det kristna livet är Kristus. Det är bara han som kan leva hans liv. Det kristna livet är hans liv. Vem av oss kan leva det kristna livet? Det kan vi inte. Det är bara Kristus. Och han bor i mig och i dig. Det är bara Kristus som kan leva. Så kom ihåg det när du är inför Herren. Jag kan inte leva det kristna livet. Jesus, du kan. Du kan. Leva det i mig. Leva det kristna livet i mig, Herre. Halleluja! Är ni glad? Jag vet att ni kanske inte är så glada. Sen vi började, det har blivit lite sämre nu. Ja, kanske inte. Hur som helst. Det är så Gud gör med vår egen mänsklig styrka. Och han måste få göra det. Men det kostar. Det kostar att dö. Hur många av oss vill dö? Ingen. Det var den respons jag förväntade mig. Ingen av oss vill dö. Vad står det i Bibeln? Kom till mig och ha det jättekul. Kom till mig och få fantastisk frid. Kom till mig och då är alla problem bortblåsta. Kom till mig så blir det lugnt och fint. För det är så det undervisas eller predikas, inte alltid. Men ofta kan man höra. Det är inte många som hör, kom till mig och dö. Ni lämnar här klockan eller när det är och vi säger till varandra, vilken budskap, jag vill inte lyssna till det mer. Vad jag säger är sanningen.
Man måste dö för att kunna leva. Man måste dö för att kunna leva.
Precis. Finns ingen uppståndelse förrän man har dött. Först måste man dö, sen man kan bli raised up.
Ja.
Men inte innan man har dött. Förstår ni? Men det kostar.
Ja.
Det kostar. Att vandra med honom kostar allting. Så förvänta dig inte att det kommer att vara cushy, lugnt och fint och inga problem eller, du vet vad jag menar. Vad är det som händer? Vad gör Herren i det här? Varför bryter eller vår egen mänsklig styrka? Jo, det är på grund av det här. Han vill förbereda ett rum i våra liv där Kristus kan ta gestalt. Där han kan komma in mer och mer. Som Johannes Döparen sa, jag måste decrease. Hur säger man det på?
Måste bli mindre.
Jag måste bli mindre. Han måste bli större.
Ja.
Och Gud skapar ett utrymme mer och mer i vårt liv där Kristus kan komma och gestalta sig och bli den han är. Vi skapar, eller Herren skapar i mig, en plats där han får komma. Vad underbart. Han vill komma och ta gestalt i våra liv. Men han måste skapa ett utrymme. Då måste han plocka bort den mänskliga styrka. Med mindre än att ha plockat bort den mänskliga styrka som vi var och en har. Då blir inget större plats för honom. Det blir bara mer av mig. Och Johannes sa, jag måste förminskas och han måste bli stor. Det är inte så lätt, eller hur? För vi vill gärna synas. I vad vi än gör, vi vill väldigt glad kunna synas. Ja, men jag vill inte synas. Ja. Jag ska tala sanningen. Jag vill synas. Och det kostar någonting för mig att inte synas. Förstår ni? Herren är så god. Han handskas med oss på ett sånt mjukt sätt. Eller hur? Han är så kärleksfull. Ingenting han gör ingenting utan att han älskar dig och mig. Glöm aldrig det där, för det är Satans sätt att få oss på fall. Att Jesus älskar mig inte längre. Han älskar mig. Han har någonting emot mig. Kanske på grund av vad jag gjorde. Som jag borde inte ha gjort. Någonting jag sa. Som jag inte skulle ha sagt. någon jag skulle ha bett förlåtelse om, eller bett om förlåtelse. Men jag gjorde inte det. Så kom fienden och sa, Colin, Herren älskar dig inte längre. Du är en dålig kristen. Du har inte gjort det här och du har gjort det där istället. Han säger det. Det här är en erfarenhet som om inte du har upplevt det, det har jag. Att han älskar mig inte längre. Han sa det till Adam och Eva. På andra ord. Så var inte orolig. Det finns någonting som kallas för vila. Bitte och jag pratar om det emellanåt. Vila är någonting som är underbart. Det är så många kristna som vet inte vad vila är för någonting. De vet inte. Ofta är det skillnaden mellan det säger, nu har jag märkt en sak. Ibland så kommer jag av mig. Därför att jag kommer inte ihåg vad jag skulle säga. Det händer inte med de flesta av oss. Men det finns åtminstone en i det här rummet som det händer till. Och det är mig. Så vi får hoppa över vad jag tänkte säga. Vem är den här killen som inte... Jag är bara Colin. Ingenting annat. Jag är bara Colin. Alltså, vi ska aldrig sätta en människa på en pedestal. Och det är det vi gör. Vi ska aldrig, oberoende av vad han har för uppgift eller kallelse, vi får aldrig göra det. Paulus sa, vem är jag? Vem är jag? Jag är ingenting. Och Paulus likadant, vem är han? Ingenting. Men, sa han, vi är ett. Vi är ett. Men de var ingenting. Sätt aldrig en människa på ett pedestal. För hon eller han en dag kommer att ramla av. Och då blir din trygghet borta. Du ser upp till honom eller henne. Gör inte det. För det kan skada han som du har satt upp på pedestal. Inte bara dig, utan den personen. Det var det Paulus sa. Se inte på mig. Ställ inte mig på ett pedestal, säger Paulus. Vem är jag? Så gör aldrig det. Vi kan uppskatta vad de har. Absolut. De har gåvor. De har mycket av Herren att ge. Men förhärliga inte dem. Lyfta upp inte dem. De är bara du och jag. Jag gjorde det när jag var ung. Det fanns någon som hette Billy Graham. Och jag vet att ni vet vem det var. Han är hos Herren nu. Men på bibelskolan så såg vi upp till de här Herrens tjänare. Och jag såg hur han predikade med kolossal stark röst. Och han sa, så säger Bibeln. Så säger Guds ord. Och han höll upp Bibeln. Så säger Guds ord. Och vet du vad jag gjorde? När jag predikade. Så säger jag. Jag sa likadant. Därför att Jag hade honom på pedestalen. Vi älskar varandra, vi uppskattar varandra, men vi ställer aldrig någon på en pedestal. För då är vi inte äkta längre. Jag är inte den jag är, utan jag är någon annan nu. Nej, var dig själv. Var dig själv. Kopiera ingen annan. Ja. Ibland säger någon till mig, Colin, inte för länge. Jag ska inte säga vem det är då. Säg aldrig att jag sa det. Jo, nu ska vi läsa Galaterbrevet 2 kapitel och vers 20. Det här är en av mina absolut favoritverser i Guds ord. Galaterbrevet 2:20.
Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.
Då kan du ta vers 19 också, bitte.
Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus.
Jag är korsfäst med Kristus. Det här, om ni förstår mig rätt, i Guds ekonomi för 2000 år sedan, så tog han människans synder, människans synd, alla människors synd tog han på korset. Han gjorde det för 2000 år sedan. Han tog alla våra synder, all vår synd. Tog han alla synd, bar han på korset. Och enligt Guds ekonomi är vi frälsta när vi accepterar hans kors. När vi säger, Herre, jag tror på dig och jag vet att du dog för mig. Och uppstod igen för mig. Tack att du gjorde det, Herre. Tack att du gav ditt liv. Så blir vi frälst. Korset är bara långt tillbaks, 2000 år sedan, när i Guds ekonomi det hände. Men vi måste gå igenom korset. Att säga ja till honom. För när vi säger ja till Jesus, så säger vi ja till korset. Vi kan inte säga ja till Jesus om vi inte säger ja till korset. Och då blir vi frälst. Men det här är en mycket stark upplevelse. Korset är ingen lätt sak. Vi säger att det kostar oss ingenting att bli frälst. På ett sätt är det sant, men på det andra sättet är det inte sant. Det kanske inte kostar oss, men det kostar sonen sitt liv. Så dyrt var korset. Halleluja. Mm-hmm. Korset frälste mig. Han som hängde på korset. Han som kom ner. På grund av att du hade syndat och behövde en frälsare. Så kom han ner ifrån himlen just för dig. Som någon har sagt många gånger. Om du hade varit den enda syndare i världen. Då hade han kommit just för dig. Och det är sant. För det är kärlek. Det är kärlek som offrar allt. Så korset är en upplevelse. Frälsning är en upplevelse. Men det finns någonting annat som har med korset att göra. Paulus säger, jag dör dagligen. Så det är inte någonting som stannar. Utan jag dör dagligen. Det som jag vill, jag måste ge till Herren. Jag dör ifrån mina saker jag vill göra. Och det är mycket som jag vill göra. Imorgon vill jag göra det här, far. Och nästa månad har jag någonting bestämt jag vill göra. Vi lever vårt eget liv i mångt och mycket. Paulus säger, jag dör dagligen. Vad gör vi med det? Jo, vi dör dagligen. Men hur många av oss gör det? Vi kanske gör vad vi vill göra på en söndag. Och en tisdag. Men hur är det med resten av veckan? Lever jag som en död människa? Eller en levande människa? Och med det jag menar inte fysiskt. Men att vi ger upp våra liv till honom. Vi säger, här är jag. Gör vad du vill. Gör vad du vill. Ja, min far, jag hade planerat. Det här eller det där. Jag hade planerat. Hur ofta planerar vi inte någonting som vi vill göra? Och Herren säger, sorry Colin. Jag har inte förberett det. Jag har inte planerat det. Jag har planerat någonting helt annat. Och det är det ofta att den helige ande gör. Nej, men det är mitt liv. Jag vill ursäkta mig. Vems liv är det? Är det ditt liv? Eller har du gett ditt liv till Herren? Är han Herre? Är han inte Herre? Vi har en underbar bekännelse. Vi har en så hög bekännelse. Eller hur? Är det bara jag? Vi har en så hög bekännelse. Men fungerar det i verkligheten? Stämmer det i verkligheten? Han är Herren. Han är min Herre. Frågan är han min Herre? Nu vet jag att det som jag säger, det står på folks fötter eller tår. You're standing on people's toes. They don't like it. But the Lord loves it. When he is Lord, he loves it. He is worthy of our yieldedness. Uppgift. Han är värdig, tack bitte. Han är värdig. Jag kan gå emellan två språk. Han är värdig att vara Herre. Han är värdig. Ingen annan är värdig, men Jesus är värdig. Vår efterföljelse. Det vi har lagt ner. Allting. Han la ner allting. Det fanns ingenting som han inte gav oss. Han la ner allt. Kan vi inte lägga ner allt för honom? Och vi säger, jag tror det, Herre. Jag tror jag kan lägga ner det mesta för dig. Du vet vad jag kommer att säga. Min bekännelse är, du är Herre. Du är Herre. Du måste vara Herre. Du dog för att vara Herren, står det. Han dog för att vara Herre. Han har rätt att vara Herren. Han älskar så mycket att han vill vara Herren. Han är värd att vara Herren. Och vi säger, ja, det är du. Men kanske inte i mitt liv. Jag vet att han behöver det här. Han går sin egen väg. Du är inte Herre i hans liv. Vänta. Vi vet inte om Herren är Herren i hans liv. Det kan se så ut. Man kan gå igenom erfarenhet i livet. Och det ser inte ut så som han har Jesus som Herre. Bedömer inte. Vi ska aldrig säga, men han har inte Jesus som Herre. Hon har inte Jesus som Herre. Och vi bedömer och vi anklagar kanske. Men han vill ha oss som lydiga tjänare. Vi är söner och döttrar. Det är ingenting med det att göra. Men när vi följer honom, när vi tjänar honom eller tjänar honom, då gör vi det med honom som Herre. Tänk på det när du sjunger han är Herre. Ibland, och vi sjunger, jag böjer knä inför dig i lovsång. Ibland tänker jag, hur kan jag sjunga någonting som jag inte gör? Har ni tänkt på det? Och det är därför jag tänker liksom, i vårt rum där inne, finns inte rum att böja knä. Men jag liksom tänker, men hur kan du sjunga det och inte göra det? Då accepterar jag, säger jag böjer mig i mitt hjärta. Men ibland så vill man böja sig på knän också. Nu är det väldigt svårt här, och det finns de som har dåliga knän och dåliga ben, och det är inte möjligt. Åh, ni ser så glada ut. Eller hur, Mary? Vi ser. Ja, det är bra. Ja. Då ska vi. Ska vi titta på de verserna igen. Jag är korsfäst med Kristus. Vi måste vara där vid korset hela tiden. Det är inte en gång vi gör det. Vi måste leva vid korset. När vi lever vid korset så lever vi också i uppståndelseliv. Korset har ett mål. Och målet är uppståndelseliv. Förstår ni? Det finns någonting som följer korset. Korset är redskap för att föra mig vidare. Utan korset finns ingen uppståndelse. Men efter korset, där jag dör, så kan jag uppleva uppståndelseliv. Det går inte automatiskt. Jag måste vara villig att gå till korset och säga: Herre, du får rannsaka mig när du vill. Låt honom rannsaka dig. Gör det inte själv. Det finns många av oss som tar en ficklampa och vi sätter ficklampan på och säger: ja, men jag är ganska bra idag. Jag ser ingenting. Åh, den där lilla grejen. Men... Alltså, vi behöver inga ficklampor. De är oanvändbara i alla fall. Vad Gud har, det är en spotlight. Du vet vad de har på fotbollsstadion. De är jättestora. Det är de som Herren använder. Så försök inte att säga om en kojen. Du är inte så bra här. Nej, nej. Jag ser ingenting. Inga problem. Låt Herrens strålkastare gå över ditt liv. Låt din heliga ande avslöja. För det är hans uppgift. Att avslöja synd. Att visa vad synd är i våra liv. Då ser i hans ljus, står det. I hans ljus ser vi ljus. Men bara i hans ljus. Inte i det eget ljus. I hans ljus ser vi ljus. Låt honom vara den som visar dig det som är inte behagligt för Herren. Jag är korsfäst med Kristus. Och det är inte längre jag som lever. Det är inte längre jag. Så sa Paulus. Jag skulle vilja, jag skulle kunna säga det. Det är inte längre jag som lever. Och det är ett annat sätt att säga vad vi har redan sagt. Jag är korsfäst med Kristus. Det är inte längre jag. Det är inte längre vad jag vill. Utan det är vad vill han. Vi kan tänka över det där lite grann. Inte längre jag som lever, men Kristus lever i mig. Det är inte längre jag nu. Nu är det någon annan. Jag har förlorat, lagt bort, dött ifrån mitt gamla liv. Nu är det någon annan som bor där. Halleluja. Jag tycker om när man säger: jag vandrar med Herren, jag går med Herren. Men det är någonting mycket bättre. Han bor i mig. Det är inte bara att han går med mig. Han vandrar med mig. Jag vandrar med honom. Ja, var är han då? Sanningen är att han bor i mig. Hela tiden. Så det är inte så mycket att jag vandrar med honom. Det gör vi. Men han vandrar i oss. Han vandrar i oss. Vi kan säga med oss, före oss, bakom oss. Men han vandrar i oss. Glöm aldrig. Alltså, det kristna livet är Kristus. Glöm aldrig. Och jag vet att jag säger det gång på gång på gång. Men jag kan aldrig komma ifrån det. Det centrala i vårt liv. Det centrala i Faderns liv. Kristus. Det är Kristus. Det är varken dig eller mig eller den apostel eller någon annan. Det är Kristus som bor i mig. Han är mitt nya liv. Inte vad jag är, men vad du är. Inte vad jag är, men vad du är. Kom ihåg det där. Ditt liv. Din glädje. Din frid. Din vila. Din allting. Halleluja. Han är allt. Han kommer att vara i mig. Allt jag behöver av Herren finns i Kristus i mig. Det är inte min glädje. Den går upp och ner som en jojo. Det är inte min frid. För så ofta har jag inte det. Det är hans. Min frid ger jag dig. Ger jag dig. Det är min frid som jag ger dig. Det är min glädje som jag ger dig. Det är ditt liv som jag ger dig. Jag ger dig allt. Fem minuter till. Eller tio. Ja. Vi ska börja med sanningen. Jag fortsätter med det nästa gång. Att lära sig sanningen. Vad är sanningen? Kan vi titta på Johannes 18? Johannes 18. Kapitel 18. Vers 37 och 38 tror jag det är. Johannes 18. Vers 36 och 37. Bitte, kan du läsa vers 37 och 38?
Inte 36. Pilatus sa: du är alltså en konung. Jesus svarade: du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom: vad är sanning?
Det är bra så där. Paulus hade en fråga, och det var detta: var är sanningen? Han fick ett svar som han kanske inte förväntat sig. För där framför sig stod svaret. Han ville ha sanningen, men sanningen stod inför honom. Jesus är sanningen. Och livet, vägen, sanningen och livet. Han är sanningen. Och sanningen stod inför Pilatus, och han såg inte det. Men det var han, mitt framför sig. Bitte kan du läsa också Johannes 8. Johannes 8, vers 31 till 36.
Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. De svarade honom: vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: amen, amen, säger jag er. Var en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.
Vi talar en hel del om frihet, eller hur? Och här har vi svaret. Ni ska känna, eller det var ett annat ord som användes, vad var det för ett ord? Förstå. Vi ska förstå sanningen. Ja, det är sant. Men ni ska känna djupt in sanningen. Ni ska känna sanningen. Det ska inte vara ett huvudkunskap, utan vi känner någonting som är levande och verklig här inne. Vi känner sanningen. Och det står här: sanningen ska göra er fria. Ja, sanningen ska göra er fria. Det är faktiskt så att sanningen binder inte oss. Sanningen gör oss fria. Inte för att göra vad jag vill, synd hur mycket jag vill, nej, inte det. Utan frihet i Kristus att göra vad han vill. Sanningen ska göra er fri. Det är ett sätt ni kan dela emellan det som är sanning och det som inte är sanning. Det är för att sanning gör dig fri. Fri i din ande. Fri att tjäna Herren. Fri att följa Herren. Och det står också i det som Bitte läste. Jag tror det är i sista versen där. Jo, därför om sonen gör dig fri, ni ska ni ska vara verkligen fri. Amen. Det är sonen som gör oss fri. När vi kom till sonen, när jag kom, upplevde här i Sverige för många år sedan, jag mötte Jesus på ett sätt som förvandlade mig. Jag såg sanningen. Jag upplevde Kristus i mig. Genom en broder som predikade om Jesus. Så såg jag. Och vad jag såg, det var Kristus i honom. Det var inte först vad han sa, utan det var vem han var. Och jag mötte Kristus där. Sanningen gjorde mig fri. Kristus gjorde mig fri. Jag har aldrig varit så fri i hela mitt liv. När Jesus gjorde mig fri. Halleluja. Sanningen gör dig fri. Sonen gör dig fri. Sanningen är sonen. Sonen är sanningen. Jesus Kristus är sanningen. Det är inte bara att han talar sanningen. Det gjorde han. Men han var sanningen. Han talade sanningen där han än kom. Men anledningen att det gick hem var att han själv var sanningen. Vad underbar. Kristus är sanningen. Visst finns det många aspekter som jag har skrivit upp här. Olika aspekter av honom som är sanningen. Men han själv är sanningen. Det finns många olika sanningar omkring Kristus. Men Kristus är själva sanningen. Det är underbart. Halleluja. Vill du söka efter sanningen, gå bara till Jesus. Han är sanningen. Det är en levande sanning. Jag är så glad. Vi säger ibland att finns många som har skrivit en bok från första Moseboken till sista uppenbarelseboken. Gud skrev en bok. Men egentligen gjorde han inte det. Han skrev sin son. I den här boken skrev han sin son. Det här är en uppenbarelse från första Moseboken till uppenbarelseboken. Det är uppenbarelsen om sonen, uppenbarelsen om Kristus. Du kommer aldrig ifrån honom, oberoende på vad du läser. Fadern skrev om sonen. Han skrev inte först och främst en bok. Det var sonen han skrev. Amen. Han skrev om sonen. Och nu tror jag det sista jag vill säga här, det kanske är lite, ja, jag vet inte, svårsmält, nej, jag tror inte det. Men om vi inte lever i den helige ande, så kommer vi i slutet att leva i en overklighet. Någonting som inte är genuin. Någonting som inte är sant. Om vi inte lever i den heliga ande. Om inte den heliga ande uppenbarar detta ord. Som fadern skrev om sin son. För att kunna förstå honom. Vi måste ha uppenbarelse. För den heliga ande kom för att förhärliga Kristus. För att visa oss Kristus. Det är hans uppgift, en av dem. Att visa vem Jesus är. Så om vi lever utan den heliga ande. Om vi gör oss inte beroende på den heliga ande. Om vi inte vandrar med den heliga ande. Så kan vi sluta i en overklighet. Men när vi vandrar med den heliga ande. När han lever i oss. Så det här ordet blir en verklighet. Och Kristus blir en verklighet. Så lever vi inte i någonting som är inte genuin. Bitte har predikat om det här förut. Vi vill inte leva i overklighet. Utan den heliga ande. Är den som uppenbarar för oss vem han är.